Ja, inför att jag skulle komma hit idag så har jag gjort en förberedelse, såklart. Men jag har hållit på under en tid med att arbeta med större bibelarbete om hur det talas i och från himlen, från andevärlden. Hur språket flyter, hur det låter. Så jag kommer att ta upp något kring det här idag i den här förkunnelsen. Men jag ber en bön nu först. Tack så mycket Gud för att vi kan samlas under så goda omständigheter. Det vill säga att du är mitt ibland oss. Och att det kan ske så underbara ting som det kan göra. Och tack för sångens budskap som jag hört. Och nu lägger jag mitt eget liv också i dina händer för förkunnelsen, för undervisningspasset. Att det blir till nytta för oss alla. För så är ju meningen, att det ska bli till hjälp och nytta för oss när vi lyssnar till något som har med Guds ord att göra. Ske så din vilja, Herre, så att jag lägger mig i dina händer nu. I Jesu namn. Amen. Ja, jag har tagit ut några bibelställen som jag startar upp med. Ordspråksboken, det 8:e kapitlet först. Och där läser jag bara den första versen och sen hoppar jag till den 22:a versen. Först Ordspråksboken 8:1 och sedan går jag vidare till vers 22 och läser till kapitlet slut där. Och då lyder texten: hör, visheten ropar och förståndet höjer sin röst. Vers 22. Herren hade mig vid begynnelsen av sin väg, jag läser ur Folkbibeln 2015, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt från begynnelsen innan jorden fanns. Innan djupen blev till föddes jag, innan källorna flödade av vatten, innan bergen grundades, innan höjderna fanns, föddes jag. Innan han gjort land och fält och jordens första stoft. När han beredde himlen var jag där, alltså visheten, förståndet. När han välvde ett valv över djupen, när han fäste skyarna där uppe och djupets källor bröt fram med kraft. När han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt. När han lade jordens grund, då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag, ständigt jublande inför honom. Så flyttar jag till Johannes evangelium, det första kapitlet, och läser de fyra första verserna och kopplar ihop det med det jag redan har läst. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av allt som är till. Av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Tog en extra vers där. Så slutligen då, som inledningstext, så går jag till första Mosebok, det 2:a kapitlet och vers 9. Och vi befinner oss i Edens lustgård. Och vers 9 där. Och Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i lustgården satte han livets träd och trädet med kunskap om gott och ont. Amen. Som sagt, det är ett större bibelarbete det som jag har här och som jag tar ur, och jag kommer att ta fram en del av det som jag har förberett, och resten får väl komma vid ett annat tillfälle, för det skulle ta alldeles för lång tid att gå igenom det här. Men jag tänker ändå att vi tar med en del från det. Som troende har vi ju stor nytta av att i Bibeln studera Guds storhet. Hans väldighet. Hans makt och härlighet. När vi i kärlek till ordet, för det är viktigt att man har det, att man älskar Guds ord. I kärlek, i ödmjukhet och stillhet, att man tar tid med det. Att man verkligen sjunker in i Guds ord. Liksom blir som absorberad av det, att det tar över ens liv. Om man tillägnar sig kunskap om till exempel Guds allmakt, hans outgrundliga vishet, så har man en stor nytta utav det. I den här tiden där vi ska leva mitt i världen, när så mycket lockelse och så många fallgropar och utdragna snubbeltrådar, så behöver vi ha detta lugn och denna säkerhet, denna trygghet, där vi har landat djupt inne i Guds ord. Vi behöver känna till hans profetiska planer. Vi behöver ta in hans absoluta kännedom om tillvaron. Han vet allt. Han känner till allt. Då kan vår tro växa till sig i våra hjärtan och flöda ut i personliga vittnesbörd. Då har vi något att säga. Då har vi något att komma med. Men känner vi bara till lite, har nuddat lite vid det som är Guds verk och det som han har av sina planer och så, då är det väldigt tomt hos oss. Men ju mer vi har tillägnat oss detta i våra hjärtan och i vårt sinne, desto mer har vi i mötet med människor när vi frambär vårt budskap och vårt vittnesbörd. Och det är ju själva meningen. Vi läser in för att må gott i Herren själva. Vi läser in, vi studerar för att kunna ha något att ge vidare till andra. Det är denna dubbelverkan som ständigt pågår när vi lever ut vårt kristna budskap eller lever ut vårt kristna liv. Lyssna här, psalm 19 och 18. Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger nytt liv åt själen. Herrens vittnesbörd är sant. Den ger vishet åt enkla människor. Jo, jag tackar ja. Det är inte frågan om att vara stöddig och tro att man är något. Utan det handlar om enkelhet. Att man är lugn och sansad inför detta. Sen kan vi ju sjunga och spela och hoppa och dansa i den stund som vi känner verkligen att nu måste vi göra det. För att nu blir vi så glada. Då ska vi inte hålla tillbaka det, inte. Men vi behöver ha en trygghet i vår tro. Otros högfärd eller falsk ödmjukhet vill få oss att avstå från att söka flera upptäckter i skriften. Få oss att vara nöjda med den insikt vi hittills har nått fram till. Och så stanna där. Men det ska vi inte göra. Utan jag pratade med en man häromdagen. Han hade precis läst igenom hela gamla testamentet från början till slut. Och hade så mycket, tyckte han, i sitt hjärta och i sin tro nu. Så att, ja, vi får göra det. Guds svurne fiende är ju också det troendes fiende. Djävulen Satan så tvivel i oss om mening med att i Bibeln och med den heliga andes hjälp finna ytterligare skikt av Guds omätligt mäktiga och härlighet och helighet, i vilken även själva skapelsen ingår. Det är inte bara då himlen och så, utan även skapelsen, jorden. Så här låter det i Jesaja 6:3. Helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Så vad helst vi tittar, vad helst vi gräver, vad helst vi studerar, så finns Herrens härlighet. Och då är det alltså inte enbart Israel, inte enbart gamla Kanans och Edens lustgård det är frågan om. Där kan man verkligen få vara med om upptäckter och Kanans land som flyter av mjölk och honung. Och när man gräver och forskar i det landet så kan det komma upp märkliga rikedomar och gömda skatter. Men vi vet aldrig vad Gud har placerat ut för någonting i den tillvaro vi lever i. Så vi får vara uppmärksamma och positivt inställda. Den onde verkar för att sätta punkt för tron. Ja, det är precis så. som den onde håller på. Ja, nu räcker det väl, Sigvard. Nu behöver du väl inte ta till dig något mera. Kan du inte vara nöjd någon gång? Nej, den onde typ kommer med, ja, inte mer nu. Ta och stanna med detta. Det kan bli för djupt, det kan bli för mycket för dig. Men så är det inte, utan vi ska gå vidare. Vi ska nå längre, vi ska nå högre. Vi ska vidare in i ordet, längre in i ordet. För det finns möjlighet till det. Så låt oss inte ifrågasätta det Jesus, det vill säga när Gud sa, eller Jesus sa om sin fader eller om Gud, att allting är möjligt. Då ska vi inte ifrågasätta det. Och liksom säga, nej, men det är väl bara för mycket. Så kan det ju inte vara. Nej, inte det. Och då så blir det inte heller underligt när Paulus utifrån ett sådant uttalande skriver i 2 Tim 1:12. Jag vet på vem jag tror. Alltså jag vet vem han är. Jag vet vad han har gjort. Jag vet vad han kan. Jag vet vad han ska göra. Jag vet på vem jag tror. Och då stämmer det verkligen i Hebreerbrevet 1:3. Genom tron förstår vi. Genom tron begriper vi. Genom tron tar vi till oss detta är sant. Gud har kommit med sin härlighet rätt in i våra liv. Vi tror på det. Genom tron förstår vi att det stämmer. I samma andetag kan det ju trots det jag nyss sa här uppfattas som onödigt att försöka sig på en utredning eller en forskning av Bibelns stoff i syfte att få fram hur det språkligt talas och kommuniceras i himlen och i hela andevärlden. Jag tänker, så tänker många, låt himlen och den andliga världen vara tills evigheten bryter in. Där rosor aldrig ska dö. Låt det vara med det. Det behöver vi inte hålla på liksom och forska i och fundera över. Vi har väl nog med att förstå mänskliga kulturer och språk och relationer och livsstilar här i tiden. Än att också försöka komma åt evighetens språkhistoria, om man säger så. Det ligger en hel del i det förstås. Men i 1 Korinthierbrevet 13:1 så skriver ju också Paulus under andens inspiration detta tänkvärde. Om jag talade både människors och änglars språk men inte har kärlek, är jag bara en ekande brons eller en skrällande symbol. Så man kan söka att säga att om jag håller på med det här i något annat syfte än att komma närmare Gud eller att föröka min tro, då är jag ute på fel vägar. Om det skulle vara att det leder till att jag har det här som en kurs bara eller en hobby. Nej, det måste vara något mera. Något som ska sjunka ner i mitt liv och förändra mitt liv alltså. Förvandla mitt liv än mer. Så att söka det himmelska, vad det än må vara, i syfte att skryta och glänsa och skrävla och så. Att göra sig ett eget namn, bort det. Man ska inte hålla på med något sådant, för då ser man rätt snabbt. Det kan gå en tid och sen upptäcker man att det blir ett fall. Och så plötsligt så undrar man, vad tog den vägen? Nej, att leka och slarva och missbruka det som är Guds sanning om hans storhet, det ska vi inte hålla på med. Och det vill också ha sagt att inte heller ägna oss åt osunda spekulationer, dravel och dålig teologi. Vi försöker att i skriften utläsa eller tolka det himmelska. Nej, vi ska inte hålla på och leka med de heliga tingen. Utan då, vi måste vara sunda, vi måste vara eftertänksamma, vi måste vara överlåtna, det måste ske utifrån kärlek. Men när det är observerat måste vi ändå förhålla oss till det faktum att något har blivit utsagt i Guds himmel har detta ofta en avgörande betydelse också för jorden och livet här. Det blir sagt först i den himmelska världen, men sen så landar det på något sätt här hos oss. När vi läser oss till i Bibeln att det har talats i evigheten före världens början, preexistensen, förutillvaron, och att det ska yttras i framtiden, ja, att det just nu språkas idag inom och utifrån den himmelska härligheten, då kan den här uppstatten ändå falla in i sammanhanget och ha ett värde. Det vill säga att fundera över hur det lät när gudomligheten hade sitt första samråd i den himmelska världen. Första Mosebok 1:26 där. Och Gud sa det: låt oss. Ja, man kan ju fundera över hur det lät alltså. Språkligt, hur språket flöt i den himmelska världen då. Fadern, sonen och anden har samlats. Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. Mycket, mycket spännande tycker jag att tänka i de banorna. I vissa sammanhang så framställs det som om judisk hebreiska är det sanna himmelska språket. Alltså att hebreiskan har sin början i förevigheten. Att detta språk sedan talades av Adam och Eva i lustgården. Och att hebreiska även ska vara språket i den kommande eviga tillvaron i himlen. Och vi kan ju glömma bort finska i alla fall, det kan vi nog säga. Vi kan nog också med all säkerhet, ja, i högsta, det kan jag säga med absolut, engelskan, den kan vi glömma bort i det här sammanhanget. I akt och mening bör det dock konstateras när vi kommer in på hebreiskan att Bibelns gamla testamente visserligen är skrivet på hebreiska, men att till exempel vissa egyptiska låneinslag finns där. Teba, ark exempelvis, eller persiska paradis. Det förekommer också där, vilket kanske grusar åtminstone idén om att bibelhebreiskan som ett fullkomligt språk eller det fullkomliga språket. Här bör det ändå stannas upp något. Kan det som sades i himlen vara ett, och lyssna, ohörbart språk för mänskliga sinnen? Icke-verbalt, likt hur det beskrivs om skapelsen i Saltaren 19 och verserna 2-4 där. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Dag berättar för dag, natt ger kunskap till natt, utan tal och utan ord, utan att man hör deras röst. Så det finns någonting över det vi sysslar med i vår mänsklighet. Det som kommuniceras i och från himlen sker möjligen inom en för människan oåtkomlig dimension. En överjordisk språkform, en annan talvåglängd, och då menar jag självklart inte en okult telepati eller trolldom eller något sånt. Men däremot ett gudomligt informationsflöde, heligt etermedial transport, som det heliga sa för i andan om. Vi befinner oss med varandra i andan om, kunde man säga. Jag har vuxit upp i detta, i min lilla by Möcklehult, med sådana möten där vi namngav dem som var fantastiska på B, gummor av olika slag. Det var någon vi kallade för Tack och Löv bara. För Ida hette hon egentligen, men vi barn i huset, vi tyckte det. Hon fick det namn för hela tiden. Tack och Löv. Tack och Löv. Så fort det var någonting, Tack och Löv. Tack och Löv, Tack och Löv. Ja, och hon hade ju en sån barnslig förtröstan. Hon var ju utav de här enkla. Och då blev hon inte utan Guds närhet heller. Och utan Guds kraft och härlighet sitt liv. Hon var ingenting i sig själv. Hon bara väntade på Herren. Och då fick hon också. Tack och lov. Blev det då? Ja. Nej, ta som jämförelse med Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 5 där till församlingen Korinth. Jag som är frånvarande i kroppen men närvarande i anden har redan som om jag var där. I vår Herre Jesu Kristi namn fällt domen över dem som handlat så. Och det handlar om sexuell omoral i det här sammanhanget. När ni är samlade och min ande är hos er med vår Herre Jesu makt. Det är ganska spännande. Alltså att det kan förekomma en sådan närvaro mellan oss som trons folk. Och det är ju det att det går omvägen om himlen. Jag får säga att det börjar där och så möts det. Vi möts i andan om. Det är fantastiskt. Vi har de som har gått före. Och vi väntar på att vi ska möta dem. Men jag tycker inte som man gjorde i en församling på ett ställe där räknar man in dem fortfarande som medlemmar i församlingen, de som har flyttat hem till Gud. Det var väl att gå lite för långt tycker jag i mitt fall. Alltså. Så att, då tog man ju ut skattemedel också på det eller pengar från staten. Ja. Ja, det blir en del grejer ibland. Hörrni, Herren har oanade variationer. Var uppmärksamma på det. När du läser din bibel eller när du är här i bön. Herren har oanade variationer. Möjligheter. Då han vill nå sina adressater. En gång lät han till exempel en åsna tala. Ja, det är ingen av oss som har lyckats med, tror jag. Vi kanske kan få en papegoja att prata. Men att få en åsna att säga något på ett språk som vi förstår. Det blir inte enkelt. Men ett under kan ske, det vet vi, det är ju ett bevis för det. Och jag tänker också på det Jesus sa, ja, om att om profeterna tystnade så skulle han låta stenarna ropa. Ja, tänker vi med stenarna, de pratar väl inte. Nej, men då kanske det var ett annat språk som skulle föras. Och det fördes sedan 40 år senare när Jerusalems tempel förstördes. Det blev inte sten på sten. Vilket budskap som framfördes till judafolket där. Att håll er till Herren så går det bra. Men gör ni inte det så blir det inte någon vidare. Och så vet vi den stora förskingringen skedde. Att göra bokstäver av exempelvis rörelse, dans, andning och musik är inget problem för Bibelns gudomlighet. Men då blir det aldrig någon kosmisk och kult företeelse likt judisk kabbalism eller som västerländsk gnosticism. Jag tänker på liknande antroposofins eurytmi. Det har man ju skapat eller varit upptäckare av. Men då är vi inom den onda andevärlden och rör oss. För där förekommer också ganska mycket. Det måste vi vara beredda på. Att vi har två världar att tänka på som hör till det andliga. Men hur är det så andligt, heligt, befriande att läsa orden i Uppenbarelseboken 2:17? Du som har heligt andliga öron handlar det om. Hör vad anden säger till församlingarna. Alltså vad är det vi har för öron i frågan om den heligheten? Vi blandar väl inte upp det med massa annat, utan vi har väl då den här absoluta heligheten, andliga öron. För då kan vi höra vad anden nu, idag, säger till församlingarna. Inget som har med tungotal, eller tungomål, eller annan överföring av budskap är nytt för Gud. Eller bortom hans kontroll. Hör vad det står i psalm 147:4. Han bestämmer stjärnornas antal och han nämner dem alla vid namn. Va? Detta är Gud, detta är vår far, detta är vår himmelske far. Han bestämmer stjärnornas antal och ni vet hur mycket forskare det är som håller på liksom. Och vi säger inte nej till vetenskap, men många gånger är det bara hypoteser. Och så tar man fram ett svar ur det. Men han bestämmer stjärnornas antal. Och han sa till Abraham, stjärnorna är så många så kan inte räkna dem. Men han kunde det och han kan det. Han nämnde dem alla vid namn. Det är häpnadsväckande egentligen. Ni vet ju hur man nu gör den ena upptäckten efter den ena inom rymdforskning. Och man upptäcker mer och mer och man är förvånad över att det aldrig tar slut. Men varför skulle det göra det? Det är ju Gud som är bakom detta. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Nej, och Gud behövde inte först ordna med ett språklaboratorium i himlavärlden för att uppfinna överjordiska ljudbilder, musikslingor, alfabeten eller räknetalvärden, bokstavsmönster eller ordkombinationer. Nej, han hade det på en gång. Det var någon som frågade vid tillfälle mig, har Gud någon egen tro? Nej, sa jag. Han behöver inte det. Han har det. Det är han som är trons fader. Därifrån har vi det alltsammans. Han behöver inte sitta och tänka, nu ska jag försöka se om jag kan få mer tro. Eller vända sig till någon annan i gudomligheten och säga, kan du hjälpa mig med tron? Nej, han har det bara. Han bara är. Jag är, heter han. Det är honom vi håller oss till. Visst är det så. Jesus fångar upp det också. Jag är, säger han. Så mänskligt sett är vi väl, rätt väl bekanta med teckenspråk. Och tänk att det finns det för dem som inte kan höra. Det är ju underbart att det finns det. Pris ske Gud, man blir glad över alla hjälpmedel som har kommit fram genom sjukvård och annat, va? Och det finns kroppsspråk. Jag vet, jag har ju jobbat med en hel del med att försöka hjälpa flyktingar för att de skulle hitta tron och leda dem vidare. Och det har ju varit ibland så att det inte funnits någon möjlighet att kommunicera alls annat än med kroppsspråk. Men då har jag visat precis på olika sätt hur det går till att ta in Jesus i sitt liv. Och jag har förklarat utan att jag har sagt ett vettigt ord, tror jag. Men jag har ju kunnat göra det med kroppen. Och jag minns att jag skulle döpa en man vid ett tillfälle. Och jag tyckte att har jag verkligen förklarat detta tillräckligt mycket? Har han begripit något av det? Men så i dopgraven, då händer ett märkligt under. Då kommer Guds kraft över den här personen som inte hade förstått någonting, tyckte jag. Men ändå, jag tänkte, jag måste ju handla i överensstämmelse med Guds ord. Här är ju en som säger sig, åtminstone en vinka av att ha begripit något. Och så skedde det. Då var Herren där och bekräftade det som hade skett i den människans hjärta. Ja, amen. Visst är det bra? Så vi kan säga att mänskligt sett är vi väl bekanta med teckenspråk och kroppsspråk och vi använder oss utav det. Och elektronisk digital kommunikation är långt framme. Men i fråga om möjligheter och utveckling är kanske ännu bara i sin linda. Vi vet inte vad som väntar bakom hörnet. Det pågår ju forskning på det här området. Allt det där tekniska har Gud som skapelsens herre i sin hand redan i förväg. Yes. Från evighet så har han full koll på alla vetenskapliga rön som kommer fram nu. Det har han i förväg. Han vet detta. Han kan använda sig av det om man behöver det. Jajamensan. Om Guds språk när tron möter vetenskapen. Det är en bok som har kommit ut som heter det på svenska. Om Guds språk när tron möter vetenskapen. Och det är genetikläkaren Francis Collins. Och det är två stycken som har skrivit om den. Det är docenten i numerisk analys Ivar Gustafsson. Och professorn i signalbehandling Per Eriksson. Och de skriver så här att Collins i sin analys på ett pedagogiskt sätt presenterar den genetiska koden, Guds alfabet, Guds språk när han skapar världen. Och de skriver: DNA-spiralen i cellkärnan byggs upp av 4 kvävebaser efter sina begynnelsebokstäver som betecknas för A, T, C och G. I analogin med ett vanligt språk kan vi säga att Guds skapande språk har 4 bokstäver. Alltså här är det ju sådana som sysslar med vetenskap och forskning. Vi får låta dem göra det, va? Det är en hisnande tanke att all variation, rikedom och komplexitet som skapelsen representerar kan formas genom en kombination av endast 4 bokstäver. Ja, så långt har de kommit, men det är långt kvar. Att få grepp om hur Gud gjorde när han skapade. Det är långt kvar, men okej, 4 bokstäver då. Det är ett stycke på väg i alla fall, va? Hörrni, låt oss som Guds folk vara glada. Låt oss erkänna Gud som Gud. Och inte bli som världen, som vi säger, det kan inte hända, det kan inte ske, det kan inte ha gått till på det sättet. Jo, visst kan det det. Det kan ha gått till på det sättet som Bibeln presenterade. Helt klart är det så. Jag håller väl på en stund till. Himlen ståtar ju också med, som vi läste i Nya testamentet inledningsvis då här till min undervisning, att genom sonen i gudomligheten inneha själva ordet, grekiska logos. Ja, att Jesus, Messias Kristus, är ordet, logos. I begynnelsen var ordet, var logos. Och logos, ordet, var hos Gud, och ordet logos var Gud. Det är nästan på sig att börja darra i mina ben när jag tänker på vad är det jag håller på med. Alltså detta är så fantastiskt starkt, detta är så underbart heligt alltså. Så här står det i Kolosserbrevet 1:15 om Jesus, om ordet, om Kristus, Messias. Han är den osynlige Gudens avbild. Först född före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Oj, vilken bibeltext, va? Det går ju rätt ner så det stänker i hjärtat på en när man hör detta och läser detta. Så tänk logos med stor bokstav. Grekiska logos. Tänk det med stor bokstav. Jesus, Messias, Kristus är ordet. Från vilket små ord sedan utgår. Ord föder ord, mindre ord. Eller ordet föder ord. Och här har vi en upplevelse av hela vår Bibel. Bakom denna finns logos. Och när vi läser den så får vi del utav det som har kommit från himlen. Jag tänker på ungefär som när Jesus mättade 5000 män förutom kvinnor och barn. Han använde bara 5 bröd och 2 fiskar. Det är ju orimligt, detta går ju inte. Så kan man väl inte göra, så får man väl inte hålla på. Jo, det får man om man är gudomligheten. Så länge det fanns hunger så fortsatte brytandet av brödet och fiskarna. Är det fortfarande någon som är hungrig? Alltså där nere. Ja, då får ni ordna med det, säger Jesus till lärjungarna. Och det blev till och med 12 korgar över. På samma sätt är ordet liksom fortsatt oskårat. Hör ni det? Fortsatt oskårat fastän det skårats oräkneliga gånger. Tänk att det inte har tagit skada, att Jesus inte har tagit skada av att vi här har varit och plockat ifrån honom. Utan det är som han är oskårad fortfarande, som om ingen ännu hade rört vid honom. Så är Guds härlighet. Den är inte något som man kan ta bort något ifrån. utan det är kvar, fullständigt fullkomligt från början till slut. Eller jag tänker hur vattnet ur klippan flödade fram åt Israels barn i öknen så länge Moses slog med käppen på klippan, eller korset kanske då, ja, rann det vatten tills alla hade släckt sin törst, till synes som om källsprånget bakom inne i klippan var orört. Är det någon mer som inte har fått något vatten här? Ja, här är en som vinkar. Vi måste ordna så att han kommer fram också och får dricka. Det var först när det var färdigt, när alla hade släckt sin törst, då rann det inte igen. Utan då väntade det i så fall på nästa gång. Alltså detta är så stort. Vi måste komma ihåg vilken frälsare vi har. Vilken Jesus vi har. Han är ordet, han är logos. Se med vilken kraft och klarhet sonen i Parusa perspektiv i Uppenbarelseboken 19 och 12 bekräftas varande just ordet logos. Och där står det: och han var klädd i en mantel som var doppad i blod. Och hans namn är Guds ord, logos, står det. Och då, bakom detta när vi läser det här, och hans mantel var som var doppad i blod, så kan man läsa ut i grundtexten, den grekiska grundtexten, det som att det inte har slutat att droppa. Ungefär som att det droppar blod från den bloddränkta klädesdräkten. Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod. Och jag tänker som det droppar blod ifrån. Som det nyss hade skett. Precis som att han nyss har utfört detta på Golgata kors. Så ska vi möta honom i den himmelska världen. Som vore färskt, fräscht, som det nyss hade skett. I Gamla testamentet så framställs ju ett väsen som vi läste i Osfolksboken 8 som benämns för visheten. Och det är vi inne på hebreiska, chokma. Vilket i Nya testamentet identifieras med Guds ende födde son. Med andra ord, Jesus, Messias Kristus. Visheten chokma. Och vishetens ord, chakmas, i Gamla testamentet är ordet logos och ordets vishet, sofian eller sofian, i Nya testamentet. Men för det kallade både judar och greker, står i 1 Korintherbrevet 1 och 24, predikar vi Kristus med Guds kraft och Guds vishet, sofian, sofian. Tack vare honom, står det i 1 Korintherbrevet 1 och 30. Tack vare honom, alltså, tack vare Gud, är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet, sofia, från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Se nu hur det går ihop. Pusselbitarna faller på plats. Vilket märkligt bok vi har här. Sluta aldrig att läsa Guds ord. Läs överallt i Guds ord. Läs mycket och läs ödmjukt. Men också med frimodighet. Det är ett möte. Vi ser i ordet hans sköna bild, sjunger vi en gammal sång. Vi möter Jesus i ordet. Det är hela, vi skulle kunna skriva boken om Jesus. Alltså först fanns visheten, ordet, som sonen hos Gud i himlarnas himmel. Därefter uppträdde han i Edens lustgård, då som livets träd. Hebreiska eshaim, för Adam och Eva för att de skulle kunna äta av evighetsfrukten från detta livets träd. Teologin bekräftas av Osvosboken 3 och 18, Svenska folkbibeln 98. Ett livets träd är visserligen för dem som får tag i den. Ett livets träd är visheten för den som får tag i den. Det som håller fast vid den må prisas lyckliga. Det är väl där som det passar att det blir lite rörelse på oss. Tänk vad vi har. Vad vi har. Låt oss verkligen ta vara på dessa sanningar som Bibeln presenterar för oss. Låt ingen ta det ifrån oss. Efter syndafallet, då människoparet ätit av det förbjudna trädet på gott och ont, så läser vi därför följdriktigt i första Mosebok 3:22. Herren Gud sa det. Se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte räcka ut handen och ta även av livets träd och så äta och leva för evigt. Men synd skulle det ju ha betytt då i så fall. Utan nu måste vi ta bort det. Så att nu kommer den nya frälsningsvägen till så småningom. Men där i Edens lustgård så var det livets träd som de kunde äta utav. Och det gjorde de. Vi har honom mitt ibland oss här nu. I tron äter vi. Med den andliga dimensionens bortflyttning eller uppflyttning av paradiset Eden till himmelska regioner försvann livets träd som ett sonsfenomen här på jorden. Men ska i en framtida, ett himmelskt perspektiv återkomma. I Uppenbarelseboken 22:2, mitt på stadens gata, på båda sidor om floden står livets träd. Det bär frukt 12 gånger varje månad och ger det, varje månad ger det sin frukt och trädets löv ger läkedom åt folken. Vi vet inte riktigt hur det här kommer att bli, men vi ser att livets träd återkommer. Så det är intressanta ting att syssla med. Och så vill jag säga att varje Guds handlande på det här området skedde och sker i absolut sanning och rättfärdighet. Så vi kan vara väldigt trygga. Vi kan vara helt trygga med att läsa Guds ord. Jag ska göra en liten avslutning på detta. Och komma in på syftet med somligt himmelskt tal var och är inte enbart att det skulle höras i himlens nivåer och dimensionsplatser, utan hade också på olika sätt och med skilda betydelse i olika tider i uppgift att bli överfört, förmedlat till mänskligheten. Tänk vidare mening om detta. Psalm 107:20. Han, Herren, sände sitt ord och botade dem. Särskilt Israels folk där då. Och räddade dem från undergång. Han sände sitt ord och botade dem. Och han räddade dem från undergång. Men lägg också märke till att då Paulus, om det nu var i kroppen eller utanför kroppen som han själv skriver där, blev uppryckt ända till tredje himlen, det vill säga det himmelska paradiset, och fick där höra ord som ingen människa språkligt, eller om ändå skulle vara möjligt, får uttala. Så det finns en värld med ett annat språk än det vi håller på att ägna oss åt. Ja, svenska är inte det riktigt bra då, så räcker inte med det. Jo, det gör det ju här i tiden. Helt klart gör det ju så. Men vi kan också komma in på detta med att få tjäna med, som vi kommer till nästa, det finns himmelspråk. Även här på jorden. Exempelvis änglarspråk i första Korinthierbrevet 13 och 1 så står det ju om det. Att vi kan tala änglarspråk. när vi tjänar med en andens nådegåva, så kan vi komma in på det. Och somligt av det himmelska kan ingen människa tala, då det verkar som det är fördolt. Men vi ska heller inte säga nej till att vara överlåtna åt Guds ande för att få komma in på det här området fullt ut. Minns att när anden hade fallit på första pingstdagen, så kunde var och en höra sitt modersmål talas där utav den mängd olika människor från olika håll som hade kommit. Så jag menar, genom den heliga ande så är vi i detta. Ja. Det ges klara besked i ärendet av Jesus i Johannes 14, 20-25. Där han säger: tror du inte att jag är i Fadern och Fadern är i mig? Orden jag talar till er, taremata, ur mig som logos, säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Så det här är så spännande. Vi ser att logos finns där med stort bokstav, logos. Och sen tar Jesus ur sig själv, av sig själv, och förmedlar det. Och det är, och Fadern ligger bakom det. Och då så kommer vi också in på detta: men hjälparen, den helige ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er allt som jag, logos, har sagt er. Vi får av logos, och sen kan vi föra det vidare i vår tur. Och då är vi inne på det här med rema, det grekiska ordet rema. När man tar från något som finns först och så ger det vidare. Därför så kan vi inte liksom säga att vi har allt från början på det sättet, utan vi måste ta det från något. Det finns en källa, det finns en bok, det finns en skrift, det finns ett logos som vi måste låta vara kvar som det är. Det får inte fördärvas, det får inte förstöras, utan det är från detta vi ska ta. Så vad helst vi kan läsa om den helige andes karismatiska verkan exempelvis, och när vi kommer in på andens nådegåvor och bruket av dem, så handlar det om Jesus. Via profetisk anda, tjänstegåvan profet och profetians nådegåvor, så ges Herrens remata, rema, vidare i apostolisk tjänst och liv. Från fruktträdet Jesus logos plockas frukt så länge det heter idag. Ja, Jesus går längre i Johannes 15:5, där troende framställs som en förlängd arm av honom. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig, jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Eller han säger: jag är världens ljus. För att i nästa stund också låta det gå över till lärjungarna och säga: ni är världens ljus. När vi idag, hörni, vittnar, predikar, undervisar som jag gör nu till exempel, talar, förkunnar och profeterar i Herrens namn, då rema får vi och tar vi av det obegränsade logos av Jesus. Så vi har inget eget som vi plockar ur. Vi har ingen egen börst, vi har ingen egen källa, utan vi måste ta ur denna. Vi öser med fröjd ur frälsningens källor. Och så ger vi det vidare. När anden fördelar sina gåvor till oss, så står det ju som den själv vill. Så vill jag med skriften säga att den är inte ensam om det beslutsfattandet. Bakom i allt Guds verk är Jesus. Allt går genom honom. Allt är till honom. Allt är han, Logos, ordet. Jesus Messias, Kristus, som det står i Uppenbarelseboken 1:8. Jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är, som var och som skall komma. Så, hörni, kära vänner och trons vänner. Vi ska inte försöka göra egna namn. Höja upp oss själva inför varandra. Utan vi ska höja upp Jesus. Det är vår räddning. Och vi som den helige ande tar av ordet och ger det vidare. Vi plockar, vi hämtar, vi dricker oss otörstiga ur detta. Så låt oss komma ihåg att mitt ibland oss här och nu finns han som räcker till för oss var och en. Han som har blivit sänd av fadern hit. Han sände sin son hit till världen för att vi genom honom ska bli frälsta och räddade. Nu är frälsningens stund inne. Här är frälsningens dag. Men här är också möjligheterna till profetisk tjänst. Och att tjäna med en Herrens nådegåva. Men vi får aldrig bli stora i oss själva. Så många exempel när vi tittar tillbaka på historiens gång och kyrkohistorien och väckelsehistorien. Vi ser hur det ena raset efter det andra har inträffat. När man gör sig större än vad man ska vara. Eller man går utanför sin kallelse eller det uppdrag, den nåd man har fått. Då kan det bli hur illa som helst. Nej, nu ska vi vara glada och tacksamma och prisa Gud och tjäna med fröjd i detta. Amen. Herre, jag prisar dig så mycket för att jag är kvar i tron. Att det faktiskt lever och brinner en helig eld inom mig från dig. Tack så mycket för att vi får samlas till sånt här gott möte. Och vara tillsammans och låta tron få pulsera riktigt mycket. Och glädjas åt varandra. Vi prisar dig för bönesvar på livets alla områden. Du är ordet, Logos Jesus. Du är mitt ibland oss. Amen. Amen.